Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hallå, då lyssnar du som lyssnar på det här på radioprogrammet och podcasten Fantasipanelen med mig, David Sundin. Ska bara dra upp de här reglerna lite till, tror jag. Så där någonting då. Idag så är vi live. Det är onsdag eftermiddag, får man lov att säga. Och vi är alltså på restaurang Radio Skanstull på Regeringsgatan i Stockholm. Så jag tror att vi kommer vara här nu onsdag klockan 17. Och då kan man komma hit och dricka sin öl och lyssna på sin... prat om när vi pratar och det. Det här är det 13:e avsnittet och vi ska nu presentera vår panel. Man hör att vi är på en restaurang, eller hur?
Ja, alltså, men det är ja.
Här har vi till exempel Lisa Eriksson.
Hej.
Hur står det till med dig?
Det är bra.
Vad trevligt. att det är bra. Du håller på med stand-up.
Ja, det stämmer.
Är det något mer som du skulle vilja säga att du håller på med?
Nej, jag lever och sånt.
Ja. Du är väldigt bra på att göra stand-up, säger många.
Ja, otroligt
bra. Jag tycker det också. Att det blir väldigt roligt, alltså de grejer som du säger.
Ja, jag säger mycket roliga saker.
Vilket är väldigt praktiskt. Vi har också Soran Ismail här.
Hej, hej.
Hur står det till med dig?
Och också bra.
Och du håller också på med stand-up.
Ja.
Och säger olika skämt. Men också tänkvärdigheter.
Jag gör mitt bästa.
Du håller inte Lisa på med så mycket, det är mer...
Nej.
Mer kul.
Och man kan ju höra dig i podcasten Till slut kommer någon att skratta, TS Knas.
Det stämmer.
Till exempel. Och man kan se dig ute på turné som heter En skam för Sverige.
Det stämmer också.
Magnus Bettner.
Ja.
Men i radion kan man inte höra dig.
Nej, efter valet.
Nej, då kör vi.
Då är jag tillbaka starkare än någonsin. Ja, jag har vrilat mig i folk.
Och har samlat upp.
Ja, så mycket historia.
Som ska ut. Vad roligt. Och så har vi Tove Nordström här.
Mm.
Hur är det med dig?
Ju bra.
Då har vi fått bingo där. Vi har fått en trippel bra, helt enkelt. Skulle man kunna haft en liten trudlutt för att man får tre bra på raken så liksom...
Det brukar inte vara så här, eller?
Händer någonting. Nej, det brukar vara lite olika. Ja. Det är inte alltid som det är så himla bra, kanske. Vad kan man säga? Man har faktiskt kunnat höra att det är en podcast.
Ja.
Men som handlar om att vara ute och gå med sin barnvagn.
Ja, precis. Eller saker man tänker på kanske när man är ute och går med sin barnvagn. Ja. Det är inte lika skämtigt.
Nej, men intressant om man är ute och går med sin barnvagn.
Förhoppningsvis,
Och vad kan man säga mer?
Sen kan man säga att jag skriver bäst. Jag är inte så rolig i offentliga sammanhang. Förhoppningsvis mer utom skämtar i de privata.
Mm. Men Tove var gäst. Jag hade ett radioprogram i riktiga raden. Det var därför vi haft lite avbrott här som heter Aller komiker. Och då var Tove med och var jätterolig.
Jo.
Så då kan man säga att du har fått typ förnyat förtroende, kan man säga.
Ja, tack.
Hörrni, då kör vi igång med en trudelutt. Då är det nämligen så att Fåntrattarnas riksförbund går ut i en kampanj här nu långt i sommaren med anledning av att fåntratt är ett ord som har fått lite dålig stämpel. Det används som skällsord. Bland annat kampanjen heter Kalla mig inte fåntratt och är framtagen av reklambyrån Saatchi & Saatchi. Det är ett citat här också i den här pressreleasen. Vi fåntrattar har fått utstå mycket spott och spe. Nu har vi fått nog. Som fåntratt ska man vara stolt. Nu ska vi ta tillbaka det positiva med ordet och göra det till vårt. En tratt med fån, what's not there to love, lyder en av de taglines som Saatchi & Saatchi har tagit framåt oss. Säger fåntrattarnas riksförbunds talesperson Daniel Nylén. Vad tycker vi i panelen om den här stundande kampanjen?
Alltså, jag använder det ordet ibland, men det är bara vid väldigt specifika tillfällen. Det är när jag ser en riktigt töntig tratt. Mm. Annars så använder jag det ju inte.
Försöker vara lite sparsam med...
Ja, precis. För att det har ju lite förlorat sin originalbetydelse. Liksom.
Förlorat sin skärm lite också.
Ja.
Jag har svårt att... Jag förstår inte. De kallar sig själva fåntrattarna. Är det så?
Mm.
Men de gillar inte att någon annan gör det. Är det så?
Det har blivit så. Men jag tror att folk använder det till lite vad som helst. Alltså, någon försöker sno ens parkeringsplats.
Ja, hör en jävla fåntratt. Fast det uppenbarligen inte är det.
Nej, det behöver inte vara det.
Nej. Det är ju tråkigt när det blir så, men det är väl... Det är svårt att ta hänsyn till allas känslor hela tiden. Det kan ju bli liksom ett... Ja, men om man är emotionellt väldigt upprörd liksom, om man är på någon fotbollsmatch eller ishockeymatch eller liknande och blir upprörd på domaren och man skriker fåntratt. Man menar kanske inte fåntratt. Liksom.
Sen är det ju många domare är ju fåntrattar också, så att...
Ja, det blir lätt.
Det är svårt om man ropar på dem alltså som egen namn, eller om det är så att man...
Ja, men att de liksom... Ja, de kanske... Hallå, tjena. Ja. Att de inte
precis,
riktigt...
Du såg inte något här. Få en trött.
Ja, så kan det vara. Mm.
Men det är svårt också när man träffar en trött och veta om vad det rör sig om för typ av trött. Alltså om den är töntig eller inte.
Nej, för det finns ju mycket alltså fräsiga trattar där ute. Lite mer coola, hippa trattar.
Jag har ju att ni... För jag tror att jag vet något som inte ni vet. Men det här är ju alltså en jävligt skickligt iscensatt kampanj från fintrattarna. Det här med att det har liksom blivit som en dålig grej, att man säger det som ett skällsord. Och jag bara tänker att det är liksom en grej som är viktig att ha med sig, att man ska liksom komma ihåg att det här är ju liksom dirigerat på riktigt, att liksom belägga ordet fåntratt med någonting dåligt.
Så från
det kommer ju inte från ingenstans. Alltså då är ju liksom skitduktiga retoriker och lobbyister de här fintrattarna. Det är ju liksom de som ligger bakom kampanjer som men typ borsta tänderna varje dag, frukt och godis.
Classic fintrattstugg.
Ja, lite sånt.
Knarkebajs känns som att det är under samma kategori lite grann. Men sen är det också svårt att veta hur folk, alltså hur de här trattarna definierar sig själva. När man ser en tratt, att så här, jag kanske upplever den att vara en fåntratt, men den själv upplever sig inte vara en fåntratt. Liksom, och så kan den bli kränkt över det. Att
den är det inte alla som kanske tar på sig det här trattmärket på kavajslaget?
Nej,
och bara, wow!
Jag är en fåntratt, utan de vill bara, de är det lite privat själva. Och så kommer andra och ska sätta sin stämpel på dem. Det ger upphov till mycket missförstånd. Liksom.
Mm, ja, det är där problemet ligger, det är en definitionsfråga också.
Alla vill inte bli indelade i fack på det sättet kanske, utan bara vara lite...
Alla fåntrattar är trattar, men alla trattar är inte fåntrattar.
Det tror jag också, det tror jag de flesta kan skriva under på. Mm. Både trattar och vi andra som gudskelov inte är varken det ena eller andra, alltså ja. Fåntratt eller fintratt.
Ja. Ja, men ja, så kan det vara, precis.
Då går vi vidare. Mm. Och då är det nämligen så att företaget bakom kepsar och andra produkter som då är dekorerade med måsskit och har tryckt texten Förbannade måsar har fått stark kritik här den senaste veckan. Tydligen så framställs deras produkter under hemska former av alltså djurplågeri, där man alltså tar de här måsarna och vrider ur dem, eller alltså klämmer ur som en sån här tubost för att få ur den här måsskiten för att producera de här hundratusentals kepsar, t-shirts, byxor och annat med den här texten och så. Hur reagerar ni spontant när ni hör den här nya?
Jag vet inte, jag ser inte problemet för att vara helt ärlig. Det här är ju liksom som att det skulle vara en överraskning nu. Det här har ju pågått i hundratals år att man liksom klämmer skit ur måsar. Alltså alla vet ju att det är skit i tubost. Och så är det lite e-ämnen och så är det liksom lite ostaromer och sånt där. Men det är ju skit liksom. Och så ska man nu plötsligt vara förvånad över att det är därifrån det kommer. Jag kan tycka att det är liksom lite bluff.
Alltså, jag känner mig lite dum när jag hör det här, för att jag köpte ett par byxor med det här motivet. Jag trodde ju att det stod förtrollande Mozart. Alltså att det var en hyllning till tonsättare. Men så visade sig att så var det inte alls.
Utan det var ju mer djur...
djurplågeri bakom.
Men du kände inte att själva det här stänket och kletet inte passade till budskapet för trollande Mozart?
Jag trodde att det var sperma.
Aha. Och att det var därför... Soran, hur känner du?
Jag blir faktiskt väldigt upprörd när jag hör det här. Jag har slutat äta mås helt och hållet efter det här. Det här är på inget sätt halal.
Är det inte?
Nej. Så jag tycker att det är beklagligt att man behandlar djur så här bara för liksom modets skull.
Många har ju samlats och har slängt, tagit med sig sina förbannade måsarprodukter, alltså då från klädföretaget FM eller F&M eller vad de heter. Och så slänger man dem i en stor hög och säger nej, nu ska vi ha några andra kläder på oss.
Ja, för så kan jag tänka att så här, om inte du är måsviskare eller du är måsviskare, då vet ju faktiskt inte vi om det är så att det kanske finns något liksom fint i det här, alltså lite så här japansk kultur är och grej i att faktiskt få offra sig för de här kepsarna. Vi vet ju inte riktigt hur måsarna ser på
det. Finaste man kan bli som mås är ett klädtryck.
Ja, så det kan ju vara så.
Men det handlar väl om sättet man behandlar dem på när de blir klädtryck, inte att de blir det. Jag kan tänka mig att man som i slutändan som mås kanske är öppen för att bli vara en del av någon mode och få gå liksom på Elin Klings huvud eller något sånt där. Mm-hmm. Det är rent av en ära, men man vill väl liksom inte klämmas som en tub, tror jag.
Är det just den här att det liksom blir squeezad på det viset, ja. De vrider mycket, det är någon maskin också, tror jag, som
just det, ja, jag har sett.
Liksom för att få ur så mycket som
möjligt. Absolut sista. Det finns en sån mekanism som är lite, tror jag, så att de ser lite ut som när man sätter kaviartub på hotellfrukost.
Ja, som där. Det skruv, ja, precis.
Så man ska få ut det sista ur den liksom. Och så är de levande när man håller på. Och så dör de sakta men säkert för varje vrid. Och så är det någon som kommer och vrider ett varv, så kommer de vrider ett halvt.
Ja, det är det.
Så gemensamt har alla hotellgäster ihop mördat massa måsar.
Och så är det någon som inte fattar och börjar vrida baklänges.
Ja,
så.
Exakt. Så skruvas barn, den upp. Väldigt ofta barn.
Mm.
Det är det som är kritiken, att de inte dödas innan, utan man vill ha otroligt färskt bajs för att det ska se snyggt ut på kläderna. Precis. Och därför så vrider man det, så det är själva avlivningsprocessen på något vis.
Men sen finns det ju, alltså jag tycker ändå att det finns något slags del att ansvara, så jag hör hur det här låter, men lite grann så tycker jag också att man kanske som mås inte ska gå runt och se så jävla bajsnödig ut om man faktiskt inte vill sluta sina
sant.
Dagar på det här sättet, att så här då, alltså, det finns någonting provocerande i det där liksom, att
sant.
Man kanske ska, alltså, det är onödigt att utmana ödet,
ja.
Om man vill undvika bajsödet.
Nej, och sen är det väl så att det inte är särskilt många måsar som är särskilt trevliga överlag, alltså.
Nej, de har ju en pissig attityd, ja. Det får man säga, det finns ju väldigt få som ingen som gillar måsar.
Det är väl det
liksom,
som
inte för att vara sån, men...
Företaget har ju gått ut och sagt, och många av de som tycker att det är fint med de här kläderna säger ju att det är ingen som ändå skulle sakna måsarna, att det spelar väl för fan ingen roll. Vilket de har ju en halv poäng i alla fall med det.
Absolut, men det är med det här med allas lika värde liksom. Även de som vi inte gillar, det måste gälla även dem.
Ja, om man är intresserad av den typen av teorier.
Ja, precis.
Alltså, jag tycker att om man själv är beredd att döda en mås under plågsamma former, så är det väl okej att man har de här kläderna. Och det är väl de flesta av oss.
Precis, men exakt. Man kanske inte vill... om man kan köpa dem, så ska man stå för det och därmed kunna själv fabricera sina kläder.
Exakt.
Alltså precis som med batik, som man ju också kan göra själv om man vill.
Men jag förstår att folk går ju runt med stora hinkar med bajs och kastar på de här tanterna på Östermalm som har de här måsprodukterna på huvudet.
Mm.
Vilket ju blir
för att försvara måsarna liksom. Ja, det blir ju fel menat, men jag vet inte om det är just
lite
måsskit.
Tårta på tårta.
Ja, men även om det är måsskit de har, utan det kan ju vara andra djurs avföring.
Just det.
Då kan man ju också tycka att de kanske skulle kasta det bajset på barn istället, eftersom vi vet ju nu att det är barnen som är de största plågarna.
Som vevar barn.
Vid hotellfrukosten.
Ja, precis. Tar en ko och sätter i en sån där...
förbannade kossor.
Ja, exakt. Och använder det bajset och kastar på
så det var en stor koblaja på en rock över hela ryggen.
Exakt. Hur känns det nu, frågar de. Inte så bra, säger de tanterna.
Mm.
Nej, med all rätt. Då går vi vidare. Vi har precis nåtts av nyheten att frun i huset börjar måla akvarell. Det är tydligen så att klockan 21.00 ikväll ska frun i huset äntligen ta steget och börja med sin nya hobby, som alltså är att måla akvarell. Och enligt ett uttalande är både hon och Arne mycket spända, och motivet blir förmodligen något från havet. Är det här något ni ser fram emot i panelen?
Alltså jag är försiktigt exalterad, kan man väl säga, för att jag har ju följt frun i huset väldigt länge, och duvskytte var ju någonting hon var väldigt inne på förra året, men man får ju ta det med en nypa salt också, för att det höll ju inte speciellt länge.
Vi ska förtydliga det för våra lyssnare att frun i huset har ju en historia av att inte hålla fast vid sina hobbyer särskilt länge. Det är något som hon håller på med i en vecka, kanske två, och sen så är det nästa grej som ska, men...
Fast det talar ju lite för henne i det här fallet. Alltså, jag förstår att ni inte vill ta den där diskussionen, så jag gör det nu bara, men... Så, jag kan fatta att det finns faser i livet. Det gör det för oss alla när man verkligen söker de här kickarna. Man behöver liksom så här, lite spänningsinjektioner och sånt. Jag kan förstå att hon är ute efter det här. Men alltså man ska ha jävligt klart för sig att det här är liksom inte bra grejer. Det är inkörsporten. Akvarell är liksom vedertaget inkörsporten till de här tyngre grejerna. Det kan liksom bli träsnide, det kan bli liksom obeliskgjuteri. Alltså det kan sluta var som helst egentligen, om hon inte är jävligt vaksam. Och jag bara liksom höjer en liten varningens flagg för att man måste liksom passa på lite här nu. Alltså var försiktig. Man ska, alltså, det med akvarell, det är liksom lite som fransk balkong. Det var länge sedan någonting lovade så mycket och levererade så lite när man håller på med det i längden. Så är det.
Du tänker att nästa steg så håller hon på att baxa in en sån här stor mattvarpnings...
Ja, men vem vet vad hennes gräns går? Ja, det är ju möjligt rent teoretiskt.
Men det är också en... ganska konservativ syn. Jag tror att det går att bruka akvarell utan att missbruka det. Jag tror att man ska ge människor den möjligheten också. Och för Arne så tror jag att det här blir väldigt positivt, att han kan få lite egen tid förhoppningsvis, om hon kan hålla fast vid.
Ja, för honom har ju varit så att han får ett litet break, så att säga, när hon är väldigt inne i det här. Och sen så går det tillbaka sen. Då börjar hon att chatta om vad nästa grej ska bli och så vidare. Hon har tröttnat på den här grejen. Det inte tog fart riktigt.
Så främst för Arnes skull som jag hoppas att det här kan bli någonting långvarigt och förhoppningsvis inte sådär destruktivt som Tove är orolig för.
Jag tror att en anledning till att det har blivit lite så här är ju att frun i huset är ju ganska tafflig på det mesta hon tar sig för. Egentligen det blir ju inte bra ofta, har vi ju sett tidigare verken, så att säga. Ja. Och det är mycket talar för att det här havsmotivet, för hon kommer snart att inse att det inte ser ut så mycket som havet egentligen, kanske.
Jag vet inte om ni har hört detta, men jag har hört att det ska vara en PR-kampanj. För att hon har precis lagt ut alla sina tennsoldater på Blocket.
Mm.
Och att det här då på något sätt ska få upp ögonen för dem då.
Hon vill bara driva
upp priset Arne ska förstå värdet i hennes produkter.
Men förstå värdet i henne också.
Precis, hon är full av dåliga idéer som du har sagt innan. Hon har ju byggt trappor som inte har slut och fönster utan glas och sånt. Så att,
veranda av glasspinnar.
Ja, vilket är inte alls bra.
Nej, och det talar ju lite för den här missbruksbilden som jag liksom sitter här och svarthattigt nog målar upp. Att det, ja, jag vill bara säga en sista grej om det. Jag tror faktiskt att alltså, man ska ha med sig innan man liksom är allt för entusiastisk kring hennes då akvarellbruk, som du så hoppfullt säger, jag tänker missbruk. Och det är ju att om det nu landar i det här missbruket som jag är rädd för, då kostar ju det samhället enorma summor varje år. Alltså oerhörda summor. Och det är ju pengar som kan gå till andra behövande sektorer i samhället. Alltså allt från sjukvård till att söka upp Gustav Fridolins svunna ungdom och så. Vart tog den vägen? Alltså det är ju saker man vill liksom ha svar på riktigt. Så att, ja.
Men är det samhället eller Arne som får ta de här kostnaderna främst? Det blir samhället.
Ja, det är ju samhället.
Ja, när det slår över blir ett problem. Fram till nu så har det ju varit mycket Arne som har fått stå för det här.
Han får ljuga för släktingarna, han får liksom hitta på, han får... Ja, men ni vet hur det är.
Det som har varit snacket är ju lite, gör hon det här för att få Arnes uppmärksamhet eller gör hon det för att få vår, alltså allmänhetens uppmärksamhet? För Arne är lite... Ja, han är ju tuff att komma in på livet sådär.
Han är inte så närvarande alltid.
Nej.
Eller han upplevs inte vara så närvarande. Ja, men han är där fysiskt så...
Han är mycket med sitt också, och mycket med uppfarten och...
Hon bygger klart de här trapporna och fönstren som...
Som bara alla avslutade projekt.
Ja, exakt. Så hon drar igång. Ja. Men jag kan se framför mig att arga snickaren får komma dit och ta tag i det där som så småningom. Eller
förmodligen är det något sånt.
Ja, i kombination.
Ja, det där landar. Men det är nog liksom bara all for the good, kan jag tänka.
Kanske.
Hörrni, vi går vidare. Ja, det har väl inte undgått någon att Keno-VM har dragit igång egentligen. Så för alla Keno-fantaster så är det här 3 månader julafton just nu då Keno-VM är i full gång. Följer ni i panelen Keno-VM?
Absolut, jag missar ingen. Inte en dragning.
Jag har bara sett invigningen i år faktiskt.
Otroligt pampig.
Ja, verkligen.
Fullt med barn i bolldräkter med olika nummer på såklart. Som sprang ner för en backe tror jag.
Från alla världens hörn.
Ja, och tumlade runt. Så var det en boll som liksom då kom först och som då blev... Och se varje, eller var fjärde år då, vilket nummer ska bli liksom det här ja, höjda numret som man brukar säga.
Och det är barnet för bo hos Madonna sen.
Mm. Och är ju också det lite favorittippade numret genom hela VM sen. Precis. Har blivit också.
För bättre sidning blir det va?
Precis.
Sidas högre än de andra numren sen när det ska bli vankas ja, dragningar.
Folk är ju där från hela världen, men tyvärr då är ju Sverige inte med i år. Skulle ni engagera er mer, känner ni, om ni hade Sverige att heja på i dragningarna?
Ja, gud, alltså till 100%, då skulle jag falla liksom koll på mer, tror jag, än bara vilka de snyggaste spelarna är liksom. Så är det ju nu. Det är ju det enda som intresserar mig eftersom, ja, jag vet inte, det är inte lika kul när Sverige inte är med. Å andra sidan så är det svårt att njuta av det fina spelet när Sverige är med liksom, för då, ja, det är ju så mycket nerver.
Mm.
Det blir så otroligt nervöst. Så att, ja, det finns ju både liksom upp och ner sidor.
Ja, men självklart skulle det vara så, tror jag, att det skulle engagera hela samhället. Det skulle vara liksom storbildsskärmar på Sergels torg och TV2 Arena där man visade de här dragningarna.
Men det är ju väldigt många som är bara generellt intresserade av Keno också, tycker att en snygg Keno-dragning är liksom snyggt att se på oavsett vem det är som har valt ut, vilket land som har valt numren så att säga.
Mm.
Att det inte är det som det...
Jag är väldigt, jag måste ju erkänna, jag är ganska skeptisk mot det där. Sen den här tragiska incidenten då, när den här mannen kvävdes av en boll.
Just det.
Det är ju, man får inte glömma att det är en väldigt farlig sport också.
Det är nummer 43 där som spökar fortfarande. Det är lite, har blivit lite otursnummer i Keno-VM-sammanhang efter den här incidenten.
Men det blir lite överdrivet också. Man tänker på hur många som samlas kring Keno-dragningar och hur pass få det är som dör. Det blir liksom en promillehalt. Det är värt.
Det är ingen som pratar om de som överlever, menar du?
Nej, men det blir för mycket fokus på det. Om man tänker sig så här, en festival eller något liknande där det varit så mycket, då skulle det inte varit så mycket liv. Då räknar man med att det blir lite tjafs och så. Keno, hela världen samlas, man enas kring de här bollarna och de här siffrorna, och jag tycker det är otroligt förbrödrande egenskap i det här.
Har panelen något favoritland? Vilka tror ni kommer vinna det här?
Ja, alltså jag tänkte först att det vore kul om Costa Rica skulle vinna, men sen tänker man också att det är lite grann kanske kostar på om just de rika skulle vinna som redan har. Då kan det vara kul lite underdog-lag, alltså sådana här som du vet, de som är drabbade jämt av massa liksom knarkskandaler och sånt där, de här bra asyl igen.
Just det.
Kunde vara kul om de kunde få en chans. Det är lite upp och track.
Precis. Och även de här som har haft problem att de blir väldigt blöta, ofta det är de här tunn is igen ju.
Ja, just det. Det kan ju vara kul om de också får chans.
Har ni något, eller förlåt, hur har ni tippat?
Sydkorea.
Jag tror Gotland kommer vinna.
Gotland ställer alltid upp med bra nummer. Ja. De har ju det här i blodet så att säga. Att kunna se bollarnas framtid har de ett uttryck som är ett gammalt gotländskt ordspråk. Som är just att kunna se bollarnas framtid. Lyder det. Med Sydkorea, intressant. De är ju också klassiskt bra på att känna till nummer från 1 och uppåt.
Precis.
Högsta Keno-nummer.
Ja, de är väldigt duktiga på det. De har en historia av att vara duktiga med siffror överhuvudtaget egentligen, och olika kombinationer av dem.
Det är ju det vissa har gjort, att de har sagt gissat på nummer som inte ens alltså för höga nummer eller alltså negativa nummer. Det gäller ju att hålla sig inom det här nummerspannet så att säga. Vissa har gissat på bokstäver eller på färger, känslor. Det är otroligt. Det är egentligen det första urvalet man ska göra. Det är att hitta bra spelare som kan välja nummer inom spannet.
Och spelare som håller sig till liksom speletiken, kan tycka att man inte håller på att låtsas att man är liksom ett nummer som man verkligen inte alls var. Och alltså sån där fejkar liksom. Nej, alltså filmar.
Säger det efterhand att jo, men jag hade 17 när man uppenbarligen inte hade 17. Oh. Att man bara låtsas. Jag håller verkligen med om det förstör
Men då domare som kliver in och säger att det där krysset sitter lite över kanten, det här är 32, det är inte 31, för att det snuddar över, och därmed så ogiltigförklaras en poäng och så.
Mm. Ja, då har vi hela diskussionen sen, så ska vi ha kameror som går in i efterhand, förstör det spänningen, man får väga det mot varandra.
Och ska fåntratta verkligen vara domare?
Ja, exakt. Jag själv tycker ju det. Jag tycker att det är en del av dragningarnas. Mm. Det är charmen, att man inte vet riktigt, att man får känna känslorna. Är det 31 eller 32? Några får känna sig orättvist behandlade. Och att det är väldigt ofta,
ja, det
är väldigt ofta måsarna.
Mm. Kenobollen är rund.
Ja, som man säger.
Jag vill bara säga att jag relaterar väldigt mycket till nummer 57. Ja. 57.
Det är ett fint en klassiker, får man lov att säga, som många gissar på när det är dags för kenodragning. I VM och andra, även i SM och i andra sammanhang. Mm. Gott folk, vi har kommit fram till punkten tips från panelen. Och det gör vi som vanligt med en liten trudelutt. Och den här veckan så har våra panelister sett en varsin film som de ska berätta om. Vad filmen handlade om, antar jag, och ge något slags betyg. Det är alltså ett tips, men det kan också vara ett otips. Alltså, det är inte en film som man ska se. Lite som en recension skulle man kunna säga. Lisa?
Jag har då sett den nya filmen Trilobit, ur djur i dur. Den är då en musikal, kan man väl säga, på film som är baserad på musikalen med samma namn, som är känd som den minst hyllade musikalen i världshistorien. Den handlar då om några förhistoriska djur, encelliga organismer, och deras kamp mot evolutionen då. Och huvudrollen spelas av en äkta fossil från Naturhistoriska riksmuseet.
Oj.
Och ja, den är ju otroligt tråkig.
Det hör man nästan. Ja, det är ju också från musikalen, har ju ingen hyllat heller.
Nej, det var väl två personer som gick på den, tror jag. Och båda dog. För att det var
så tråkigt.
Så tråkig var den.
Men det blir det är mycket sång och dans.
Ja, det är det. Men det är, i och med att det är fossiler som spelar alla rollerna, så är det ju ganska stelt
skådespeleri. Intensivt, ja. Sång och dans.
Mm. Så är den ju 20 timmar lång.
Kan man säga i alla fall att de gör sitt bästa, de här fossilerna?
Nej, knappt.
Inte ens?
Nej.
Det kan man ge dem alltså. Det låter nästan som det är ett så kallat otips.
Det är verkligen ett otips. Se inte.
Undvik. Ja. Vi tar med oss det betyget. Soran?
Jag har sett en film som heter Jaws Taken Hostage, som är... Det är drama, skulle jag vilja säga, med Meryl Streep och Paolo Roberto i huvudrollen, där Meryl Streep spelar en. Hon är väldigt hon är engagerad i miljön och med djur. Och nu är det hajar som man då mördar i miljontals, hundratals miljoner varje år, dödar man för fenorna då.
Och hon gör inte det?
Hon gör inte det, utan det här är något som händer och som man har plockat upp i filmen. Liksom. Så man vill ta tag i något riktigt problem, ett samhällsproblem som finns. Och så hamnar hon i kläm med japanska staten, som är främsta, det är de som utför flesta av de här hajfensdåden. Liksom. Och de kidnappar deras son, som spelas av Bill Skarsgård.
Mm.
Och då blir det liksom Paulos karaktär som ska rädda honom. Så det är en kombination mellan Taken och Jaws. Ungefär.
Det låter action.
Ja, det är ganska actionfyllt, och det är väldigt gripande. Och det får en verkligen att tänka, liksom, vad är det vi gör med planeten och djuren? Hur behandlar vi den? Liksom?
Och är det värt att kidnappa någon bara för att man inte tycker att folk ska få äta smarrig soppa?
Ja, men precis. Så att det väcker många frågor. Och jag tycker att den är helt klart sevärd. Det är ingen, liksom, det är inget man måste se, men man kan absolut se det. Jaws Taken Hostage.
Jaws Taken Hostage. Tack, bra tips. Tove?
Mm. Jag har tips, alltså, jag har inte sett den själv. Jag har bara sett en liten trailer. Men jag tycker att det verkar, alltså, jag känner mig urpeppad på det här. Men det är mer dokumentärt. Det är alltså då en släktkrönika. Jag tror att den är kanske 90 minuter lång eller så. Om Lil Babs, eller om Lil Babs okända systrar. Mm. En till Babs heter den. Och då finns det jättemånga spännande karaktärer. Om man tycker om att följa karaktärer och gräva lite liksom, i människoöden och sånt, så verkar det här otroligt kul. Det är vissa som jag tycker liksom, ska bli roligare att se än andra. Det finns till exempel hon skattefuskan, avdragsgill Babs, och så hon den hyperaktiva take a chill pill Babs, och så hon som levde tuffa gangsterlivet men aldrig någonsin förändrades, still Babs. Och så hon det svarta alkisfåret, ja, just det, några promillbabs. Mm. Hon som bara av princip ligger med uteliggare, goodwillbabs. Alltså det finns liksom hur många som är spännande systrar här att följa.
Så det är lite släktforskning, ja, och lite nöjeshistoria kan man säga.
Ja, det kan man säga, men det finns ju också en viss drama i det. Alltså det är ju verkligen att känna hur människor liksom...
För vissa av de här systrarna är ju vänner och vissa är inte alls vänner.
Ja, vissa har inte kontakt alls. Vissa av dem kanske inte ens finns längre. Jag vet inte.
Det finns ju den här midsommarfirande systern...
Dillbabs.
Och Silbabs. Silbabs också.
Refillbabs, får man säga henne. Det är hon som har kontantkort.
Just det.
Exakt.
Hon vill inte ha ett fast abonnemang. Nej. Hon är benhård på den punkten. Aha. Folk försöker övertala henne. Hon går in i så här köpcentrum och säger dem, vad säger som ett fast abonnemang hos oss? Nej, säger Refillbabs. Mm. Jag tankar på om jag känner att jag behöver ringa någon, så går jag och tankar på.
Vad heter jag?
Ja, precis. Och så pekar de på sin namnskylt som man alltid bär på bröstet.
Ja.
Det är Filbabs.
Ja, men bara det. Ni har ju sett den här tydligen, ni också. Ja,
vi har hört talas om några av de här tillbabsarna, så vi undrar vilka som är med mer än att... Jag har inte sett det själva.
Jag känner att det är bra.
Har de fått hela klanen, så att säga, så är det ju en häftig film. Den här drällfian, Spillbabs och hela
och hon styrkan, som är så pysslig också, Pillbabs.
Ja, som sitter då.
Ja.
Pilla med sitt spännande ska det bli att se hur de är privat, så att säga. Ja. För det här är ju väldigt dokumentärt. Jag själv har sett en film. Man har alltså gjort precis som nu den här En pizza i Jordbro. Hon har ju följt personer, en skolklass, över en längre tid för att se vad som händer. Och nu har man gjort samma sak med den här filmen Madicken, och man har gjort ett nedslag i nutid, så att säga, för att se vad har hänt sen sist. Man får alltså följa de här karaktärerna och se vad som har hänt och vad som har hänt. Och det har ju gått bra för vissa och lite sämre för andra. Jag har inga konkreta exempel, för jag det jag inser nu att jag inte kommer ihåg exakt vad alla heter i de här filmerna.
Är det där en hund med? Båtsman, är det?
Nej, det är salt. Han är på, det är han är på salt.
Vad man Dicken var det?
Madicken själv är med.
Elisabeth,
ja. De har ju glidit isär, får man veta. Även Linus Ida.
Vet du vad det var som fick dem att glida isär?
Det var ju hela den här incidenten med... Alltså, hon har ju alltid hoppat från ett tak med ett paraply.
Just det.
Och det här, till slut så fick ju Elisabeth nog. Ja, och sa att så här kan vi inte hålla på längre, det är farligt. Alltså, om du skadar dig, ja visst, det får stå för dig, men det är jobbigt för oss om det skulle hända någonting.
Just det. Hade de en intervention med henne först?
Ja, precis. Ja. Som samlades och sen nu får det vara bra. Just. Och ett tag så såg det bra ut, men sen började hon igen med det här att hoppa med ett paraply. Och det vet man ju att det inte leder till något gott, så att säga.
Nej.
Så var det med något nedsteg med Abbe och sådär. Men det kanske,
ja, de har ju ett sånt här on and off, will they, won't they, eller vad det heter.
Ross and Rachel.
Ja, att de hela tiden är liksom... Och så har det hållit på i nu vad det blir då, 30, 20, 30, 40 år, 50, 60 år. Så det är väldigt... Det har hänt otroligt mycket. Men man får se om de kommer göra den här filmen regelbundet, så får vi följa med och se.
Ja, spännande.
Mm. Så den kan man väl se om man inte har något bättre för sig. Men annars, fan, skitsamma. Så jävla noga är det inte. Hörrni, vi ska hinna med ett till ämne genom att vi går vidare. Ja, det är så att tidigare vi var inne på, så han nämnde Bill Skarsgård innan, det är så att Skarsgård-koncernen utökar och de har meddelat nu att de har planer på att köpa upp 200 ytterligare bröder under de närmsta åren och ska dessutom börsintroduceras. Finns det plats för så här många Skarsgårdsbröder i Sverige och internationellt?
Alltså, i Sverige vet jag ju att det gör det. De ska ju stänga av hela Söder och bygga ett internat för tredje generationens Skarsgård. Så jag tror att det är därför de stänger slussen. Jag tror att det är någonting av det.
Ja, det har något med det att göra.
Ja, ja det är något med det. Så att, ja. Alltså, om du menar rent rumsligt få plats så får de ju det på den ytan.
Ja, men också medialt och intressemässigt kan vi lyssna på allt som de har att säga och ska producera. Alla filmer och allt som de gör, de här Skarsgårdbröderna. Eller kommer att göra förhoppningsvis. Det är ju en chansning, de avlar ju fram de här och köper, det de inte hinner hålla fram, får de ju då gå in och köpa upp andras bröder för att liksom fylla på, för att de ska bli så många som möjligt.
Ja, jag tycker det är knepigt, alltså är de självförsörjande eller måste andra gå in och ta hand om dem i efterhand, kommer Skarsgårdskoncernen kunna ta hand om dem själva? Jag själv tycker det är tråkigt med den här utvecklingen, det känns som att genuiniteten försvinner liksom. Det blir tråkigt att se. Det här är inget som tilltalar mig. Jag blir orolig för utvecklingen.
Att de vattnar ur varumärket eller?
Ja, de vattnar ur livet.
Ja. Jag är väldigt positiv till det här. Jag har ju aktier i Skarsgårdskoncernen.
Så du ser att det här kommer att förmodligen...
Ja, exakt. Jag har ju redan sålt mina bröder dit. Och de verkar ju må väldigt bra. Eller det är svårt att säga nu för att de är nedsövda för att de ska bli... injicerade då med Stellans hopp och ambitioner.
Just det.
Men vi får se hur det går.
Det är många kritiken har varit det att de som säljer sina bröder får ju liksom bra betalt, eller de får optioner i framtida projekt och så vidare. Men att det också kan vara moraliskt fel. Men det du känner
måste det också göra. Det är nakenscener också som de kräver att alla gör i den här koncernen. Så det känns ju också väldigt när det är liksom 5- och 7-åringar som säljs in i koncernen.
Och med varandra, för att de har inte så många andra.
Nej.
Fast nu, det tycker jag är positivt, att nu har det också kommit en lag nyligen att man inte får ha dem i bur längre.
Nej.
Utan nu är Skarsgårdsbröderna frigående. Mm. Så att det är ju
det är bra, men man har ju sett hur det ser ut med den gården. Det är inte så jävla frigående. Du har ändå liksom 20 stycken i en etta. Det är inte så mycket man kan göra, även om man inte är en bur.
Just de här ändå varandra, de har stimulans, de liksom... De har mat och så illa tror jag inte det faktiskt.
De får scenutbildning och scenvana och kameravana och så vidare.
Ja, de får svårmod och de kommer drabbas av överskattning. Och det finns ju jättemycket att vinna där.
Mm.
Vi får se hur det går. Vi följer börsintroduktionen och eventuella framgångar vad det lider där. Vi ska också, det här är ju också tips kan man säga, men vi brukar se framåt, blicka framåt. Vi har ju pratat mycket om vad som har hänt i veckan, men vi brukar också titta framåt. Vad händer i helgen? Vad händer i veckan som kommer? Till exempel så har Nationalmuseum en stor inställningsutställning kan man säga. De har samlat inställda utställningar under ett och samma tak i en stor utställning där man får se då utställningar som inte har blivit av olika anledningar. Det kan vara att de är för dåliga eller de är för små. Det är inte egentligen någon utställning, utan det kan vara rör sig om någon pryl bara sådär. Men man får se dem samtidigt helt enkelt. Så det börjar nu i helgen. Kan man gå och kolla på om vi. Någon annan som har något tips?
Ja, jag kan tipsa om det kommer vara den här jättestora Byta Punk-festivalen på Gärdet i Stockholm. Och jag tror att det kanske är första gången den kommer till Stockholm. Men det har hållit på liksom en 5-6 år sedan. Jag tror att det startade i Berlin när några killar satt och pratade om just det här. Att det är lite besvärligt med att ha den här påsen utanpå kroppen som blir svettig på sommaren och sånt där. Och att det ändå upplevs lite olika för att de är olika. Och sen så startade man då den här rörelsen med att man skulle... Ja, men som ett led i att liksom lära känna din näste så byter man pung. Så nu har de ju då byggt upp en jättepungtombola på Gärdet.
Man lämnar in sin pung tidigt på morgonen.
Ja, och sen så drar man liksom en ny pung ur den där. Och så har man ju ingen... Alltså det finns ju spänningsmoment i det här. Så att det kan ju vara så att du plötsligt får liksom... Du lämnade in en liten pung och sen får du liksom Sveriges största hängpung tillbaka. Eller så plötsligt har du mer liksom punghår än huvudhår. Eller får du pungbrott, man kan ha otur också.
Då har man ju ett år där man får vara med det här tills nästa år helt enkelt. Alltså till nästa punktbyta dag menar.
Ja, men det kan ju också bli så man får, alltså, du kanske gick in i 2014 och visste precis vilka dina barn var. Och sen så plötsligt efter du har liksom fått en ny pung så får du Sorans barn 2015.
Just det.
Barnen... Ja, eller barnen är ju vad de är. Men jag tänker att om man får barn det år så vet man ju inte vems barn det är man får. Liksom.
Barnen bor i pungen. Det är viktigt att komma ihåg det innan man byter sin pung.
Ja.
Nu i helgen släpper Titio sin nya skiva. Kommer att släppa den från Kaknästornet med en liten fallskärm. Så singlar den ner sakta.
Då kanske när man är någon som får den.
Ja, och det är precis. Då är det som det går ut på lite grann. Det kan vara någon som får den. Och då kan man passa på, om man är på pungbytardom på Gärdet, så kan man bara knalla bort till Kaknästornet och hålla upp händerna och se vad som händer lite grann. Ja. Spännande för hela familjen.
Verkligen. Mm. Vilken dag det kan bli. En skarsgårdspung och en Titio-platta. Mm.
Jag ska ju lära mig veta hut i helgen. Det kommer ske på Hutvetarforum i ABF-huset. Det är alltså hutvetare från hela världen som samlas då för att dela med sig av det senaste inom hutvetenskapen. Det kommer finnas mat där. Det är inte mycket, men man tar det som bjuds. Och sen så kommer det också finnas, för de allra minsta så kommer det finnas en dockteater som heter Sitt ner och håll käft. Mm. Och sen så har man också chans att få en riktigt hård örfil av en representant för Lärarnas Riksförbund.
Oj.
Och det som är nytt för i år är att det kommer finnas sjukvårdspersonal på plats.
Man ska inte gå in i den här typen av grejer med någon slags, vara lite tuppig och tro att man ska kunna gå dit och hålla låda som jag har förstått det.
Nej, det är, eller så kan det ju vara att man har alldeles för mycket, man tror för gott om sig själv, för då är det perfekt.
Och då blir man lite ner.
Ja, exakt.
Och man får lära sig veta ut. Ja, men bra för alla dem. Det är väl de kanske man vill ha dit snarare.
Ja.
Som du själv.
Ja, exakt. Mm.
Och på restaurang Hem och Royd är det klubben Jing Jing Genghis Khan, där DJ Studentflaksfylla spelar de bästa hitsen från framtiden. Kostar 80 kronor i dörren om man är mer intresserad av dansa och ha det kul. Någon som hade något tips?
När var det?
Det är helgen också.
Ja.
På egentligen hela helgen som jag har
fått. Jag tror att det är nästa helg där det är ett pedofilikonvent.
Ja, det var det.
I Bollnäs, ja. Så har de ett, de ska försöka få det som en årlig nationell som dag för indikalendern, så blir det en röd dag så att man kan få, de som känner att de är pedofiler och aldrig får utlopp för det här kan få en dag när de får utlopp för det, och med barn som vill ställa upp, som vill liksom, det finns inga tvång, så kan man få det, så slipper folk vara oroliga under resten av året, för nu när de inte får, då måste det ju liksom,
det är så deras. Under det, den dagen, så är det liksom all bets are off lite grann.
Ja, men mänskliga rättigheter på riktigt. Mm. Ja.
Att vara bjussig på det sättet.
Ja, men de ska också, vet, vi är alla lika mycket värda.
Men man får anmäla sig då, alltså i unga år.
Ja, om man är intresserad eller inte. Och det betyder ju inte att du måste vara med vilken vuxen som helst.
Är det viktigt det här?
Är liksom, du får ju välja och man måste komma överens och så. Men då har man en plats där man kan ses och få det här ur systemet, både som barn och som vuxen.
Rent tekniskt använder de ju motorn från Match.com för att para ihop barn och vuxna på ett vettigt sätt.
Det kommer också komma en app där man kan se om det finns ett barn som vill knulla i närheten av dig där du befinner dig.
Vi ska gå vidare med ett ytterligare ämne. Det är så att i svallvågorna från surdegshotell och så vidare, så har det nu blivit populärt med surdegsdisco, där man lämnar in sin surdeg och ja, det kan dansa av, alltså gå på klubb, gå på disco. Är det här någonting som ni skulle kunna tänka er att delta i med er surdeg?
Alltså, är det bara surdeg som är välkomna? Eller? Alltså,
ja, det är ett specifikt...
De är hårda i dörren.
Ja, precis. Det är väldigt specifikt. Så de har någon slags jävla mätsticka, tror jag, som de kollar av att det är liksom surdeg som är visst... Alltså, det måste vara visst gammal, såklart. Alltså, en sån här surdeg som har lämnats... Ja, men som har lämnats över flera gånger. Det är väl så det funkar.
Vad är åldersgränsen då? Eller?
3 år.
Okej. Okay.
Så det är ju precis där egentligen som en surdeg börjar klara sig själv och inte behöver passas hela tiden.
Precis. Jag känner inte att det här är något som tilltalar mig. Jag är emot att dela med mig av mig. Jag vill, det är något för mig och mitt surdeg.
Man har sin surdeg hemma. Och,
ja, det har inte andra med att göra.
Det är något privat för dig.
Ja.
Men, och även ett hotell känns inte heller att... vara ifrån sin surdeg över natten på det viset?
Nej, jag är inte säker på att det är bra för oss.
Nej.
Någon av oss, egentligen.
Men det känns ju samtidigt som det kan vara liksom en viktig del i bådas utveckling, alltså både för dig och surdegen. Alltså att de får komma ut och lufta lite och prova att liksom stå på egna.
Men det finns ju olika teorier. Ja. Det finns ju de som också säger att det är bra att vara med sin surdeg hela tiden.
Mm.
Och vi och min surdeg trivs bra ihop och vi har inte märkt av några problem.
Nej.
Gott folk, vi har kommit fram till vår sista punkt som är att man kan ställa frågor till panelen. Det kan man göra på en hemsida som heter ask.fm/fantasipanelen. Där går man in, ställer sin fråga till panelen, vad man nu undrar över och behöver hjälp att få svar på, helt enkelt. Och då här har en fråga inkommit. Jag har en gammal ost och som nu ska säljas. Hur mycket bör man ta betalt för en gammal ost egentligen? När man ska få betalt för gammal ost.
Ja, det där är ju en jättetuff fråga.
Mm.
Jag vet att det finns avhandlingar. Liksom. Alltså, den är ju väldigt filosofisk på sätt och vis. Även om det finns något konkret i den. Jag vet
800 kronor brukar man väl säga som en riktmärke.
Man ska ju inte sälja sig billigt. Sin ost billigt.
Inte under 3 kronor.
Nej. Nej, inte om den är. Då ska den vara riktigt gammal.
Ja.
Om man ska gå under den. Ja, mellan 300 och 800 kronor brukar man väl säga egentligen.
Det är spannet. Mm. Så om man kan få ut 800 då är det ju kanondeal.
2 kronor bara, och en tjänst.
Skulle också kunna funka.
Kanske. Ja.
Ja, eller man kan ju byta den mot någon pryl. Eller.
Mot inte gammal ost.
Ja, mot ny ost.
Ja.
Det kan vara en bra idé.
Gräddost.
Eller mot något annat.
En annan fråga som har kommit här. Tågstrejken har pågått väldigt länge nu. Ingen av parterna verkar vilja slänga in handduken. Har ni några förslag på andra saker de kan slänga in istället?
Arbetsvillkor, bättre.
Att man istället för att slänga in handduken så
tar
man
en påse arbetsvillkor, slänger in den. Och så kastar.
Vad tror ni om det här då?
Ja,
alltså man stoppar den i en glasflaska och sätter på liksom tänder eld och kastar in.
Nej, mer mjuk påse med mjuka grejer och så kastar man den på dem. Så här får ni vad säger ni om det här, som David sa. Och så det är ett alternativ. Om inte det funkar så tror jag att man kan ha tvål i
en socka.
Socka, precis. Och slå de anställda med.
Banka vett. De skulle kanske kunna gå en sån här beta hutkurs. Rent av, som att de håller på och strejkar och gör sig till och beter sig.
Antingen ja, svin. Man kan kasta pärlor. Någon form av sittdyna, tänker jag.
Här? Ja, eller pärlor?
Mm. Pärlor, här. Det är en klassisk.
Varsågod.
Ja, det är ett bra incitament.
Till alla och en var.
Eller gammalost.
Vad hände egentligen med Peter Pans bröder, Marci och Tuli? Tror man alltså tänker på Marci Pan och Tuli Pan.
Ja, på ett bageri såg jag Marci sitta och ta det lugnt.
Ja, så det verkar vara inte så stökigt för dem.
Inte för Marci i alla fall, Tuli har jag ingen aning om.
Men, de var inte
jag såg Tuli för ett tag sedan, alltså, han såg relativt vissen ut, jag vet inte hur han mår faktiskt för att vara helt ärlig. Men, ja.
Han är väldigt enkel Tuli Pan.
Alltså, Tuli har blivit pollenallergiker, vad tror jag.
Just det.
Ja. Du, det hörde jag något om, ja. Just det. Det är därför han såg vissen ut.
Mm.
Ja.
Inte Peter död förresten?
Jo. Han blev uppäten av en krokodil, va?
Ja.
Ja, med de orden, hörni, så säger vi tack för idag. Vi ska tacka veckans panel så mycket, Lisa, Soran och Tove. Ni kan följa de här personerna på Twitter. Om man går in på fantasipanelen.se, där är de på en bild och under så står deras namn. Om man klickar på de namnen så kan man följa dem på Twitter. Och om man gillar och följer själva fantasipanelen på Facebook och Twitter, då får man veta när det finns ett nytt avsnitt som då förhoppningsvis kommer nästa vecka. Det ska det göra, det säger vi. Och det är där vi kommer att berätta i förhand vilka det är som sitter i panelen nästa vecka. Det är alltid väldigt spännande. Jag heter David Sunin. Tack för idag. Jag avslutar med att säga som Liberace. Ha nu en riktigt trevlig helg. Och så kommer en...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.